Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Trädgårdssnack.
Ja, hörni, då är vi tillbaka i en liten trädgårdstäppa nära dig. Hasse Strandberg och Annika Sjölin, och vi är inne på säsong 6. Det är avsnitt nummer 2, och då förstår ni att det finns några avsnitt tillbaka i tiden som man kan lyssna på om man känner det. Det är lite som, vi vill ha det som en trädgårdsuppslagsbok. Mm. Som ett uppslagsverk för de som är lite trädgårdsentusiaster.
Ja. Eller så vill bli.
Ja. Första april, maj månad, jag kan lura dig till Skåne. April, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill.
Ja.
Bästa aprilskämtet du har varit med om?
Alltså, det är ingen som vågar skämta med mig, förstår du väl?
Nej.
Du kan ju se när jag lägger på det onda ögat.
Ja. Man har väl gjort några tramsar genom åren?
Nej, jag kan inte... Har jag blivit skämtad med den 1 april? Jag brukar försöka upptäcka, alltså på nyheterna och i tidningen jag läser och så. Ja, men det är nog ingen som sådär direkt har drivit med mig. Möjligen, fast det förstod jag nog inte. Alltså, jag har ju en lillebror som är född den 1 april. Ja. Men jag tror inte att, så då var jag 5 år.
Kallar du honom skämtet eller så?
Nej, man kanske tänkte när de ringde hem och sa att man hade fått en lillebror.
Ja.
Ja.
Men alltså, jag tycker ett av de bästa aprilskämten vi... Alltså, jag har ju många som verkligen är under bältet. Men en som jag kommer ihåg när vi gick på gymnasiet, de här dragsmällarna, kommer ihåg sådana som fanns. Fäste vi det i dörren på en av våra tyska lärares. Så, när hon kom alltid liksom wobblande med en hel hope med böcker, hade inga kassar. Och du vet, du ser den balansakten när det small av en dragsmällare.
Det tyckte ni var kul.
Det var jättefestligt.
Undrar vad hon tyckte.
Nej, jag vet inte.
Men det var ju 1 april. Ja. Så var det bara den dagen, så kan jag väl också...
Sen någon gång så vet jag att det fanns någon som plockade bort alla toalettpappersrullarna på hela skolan och så. Och kanske låste in dem någonstans.
Det låter ju lite osmakligt. Ja, det var väl inte skämtsamt.
Jag har bara hört talas om att det kan vara så.
Att det var du.
Det kan vara preskriberat också. Ja, men det är i varje fall 1 april. Vi tänker lite grann att vi ska slå kål på de där, alltså, skämten i trädgården. Alltså,
hur gör man att slå kål på någonting?
Man slår kål på någonting. Man bara så, ha! Och så en välriktad spark. Nej, men alltså, vi tänker ta kål på lite myter och slå kål på dem.
Ja, men det gör vi. Det finns så mycket som sägs och görs. Så tänkte jag, då
man
tar
bara slänger ur sig
april.
Sådär.
Ja, 1 april är en bra dag att ta upp lite av dumheterna som sägs.
Men då går jag ut stenhårt här, Annika. Ja. Parkslider, det är skitgott. Och det kan användas istället för rabarber och äta. Så för guds skull, ta inte bort parksliden. Vad säger du då?
Då skrattar jag lite. Och så tänker jag... Men,
är han dum eller är han dum?
Nej, men ibland så... känns det ju som att vi går över ån efter vatten. Mm. Om det nu finns väldigt, väldigt mycket andra saker som går att äta, varför måste man då äta parkslide?
Ja, men vi kan hamna i en överlevnadssituation.
Ja, alltså, om vi nu skulle hamna i en sån, så visst, om det bara finns parkslide. Men i nuläget, om vi försöker leva lite i nuet, så är det ändå så att parkslide är någonting som är invasivt, som förstör mycket växtmiljöer, så att det vi har här normalt inte kan leva och så. Så nej, för Jesus kos, ät någonting annat istället.
Men går det, är det giftigt eller?
Vad sa du?
Är det giftigt eller?
Det tror jag inte.
Nej.
Men alltså, du behöver inte ens prova.
Nej.
Köp en rabarber istället. Okay. Och så utrota parksliden efter bästa förmåga. Det finns hemsidor så man kan gå in på och man kan kontakta myndigheter och så också.
För övrigt anser jag att parkslider ska utrotas.
Ja. Punkt.
Ja.
Så var det färdigt med det.
Jag har tagit koll på den. Och sen har vi ju den här gamla klassiken i trädgårdssammanhang. Den brukar dyka upp titt som tätt. Att man ska beskära de fula rhododendron och andra växter stenhårt.
Ja.
Så blir de mycket finare.
Jaha.
Ja, det har jag hört sägas.
Ja. Det har jag kanske också sagt, men inte för att det är min åsikt, utan för att jag, ja, det dyker upp lite då och då. Frågan i telefonen eller någon när man står och pratar med. Ska jag beskära min, nu tar vi rhododendron, ska jag beskära min rhododendron, den är så ful? Och då är ju då den här icke-quick-fix-människan igång igen. Och så säger jag, varför ska du göra det? Ja, den är ful. Ja, men varför är den ful? För det är ju det första man ska fråga sig.
Du ska gå till roten med det först då? Liksom.
Ja. Ja. Så skär inte ner saker.
Bara för att?
Nej, bara för att man tror att det blir finare. För det kanske finns en anledning just på platsen som gör att en växt är ful. Och så liksom bara av med den. Och så tror att det ska bli finare. Det blir det inte.
Nej.
Det kan bli det. För visst kan man beskära en rhododendron radikalt och även andra buskar och så.
Så är det.
Om de mår bra. Men en växt mår inte bättre för att man beskär den. Om den är ful av ett annat skäl. Så då har vi, det behöver vi liksom inte heller. Fulhet botas inte alltid med beskärning.
Det kan vara det som är, men det behöver inte liksom vara att per automatik.
Nej.
Ta reda roten till det onda först.
Ja, det tycker jag. Ja. Och när man ställer frågan och jag börjar fråga så är det
många som... de skruva på sig lite obekvämt?
Nej, men de hänger ju på. Alltså de tänker ju ett varv till. Många gånger. Ja. Så att,
Något annat jag har hört, Annika, alltså, som jag, alltså, det vet jag, det här är i princip sant. Att, att man ska kalka trädgården varje år, minst en gång om året.
Ja.
Vad säger du då?
Då säger jag nej, absolut nej. Det behövs, alltså det behövs för det första väldigt, väldigt sällan kalkas. Om man nu envisas med att kalka, så finns det ju framförallt äldre herrar men även andra som har lyckats med det och tycker att det blir bättre liksom i gräsmattan eller något sånt.
Du pekar ut en åldersgrupp äldre herrar, är det de som är oftast kalkgubbarna eller?
Ja, alltså det lever ju kvar från liksom, ja men så gör man i jordbruket och så har man gjort
så gjorde vi nödåren på 30-talet.
Ja, jag vet inte riktigt, men det, jag får den bilden i alla fall i huvudet. Och då säger jag, alltså, varför ska du kalka? Vet du att du har en kalkbrist som du måste åtgärda? För det är extremt ovanligt att man har en jord som behöver kalkas. Utan det har blivit någonting som man bara gör, som man inte behöver. Och som man istället skapar andra problem med.
Det kanske är så att de tänker så här, liksom, att har man en äldre jord och att man håller på att kalka det är precis som vi människor när vi blir äldre så blir vi sköra ben och så då tillför vi, ska vi ha mycket kalcium.
Ja, alltså man kan tänka precis hur man vill.
Ja.
Men det är ju ändå så att om jag nu bara, nu säger vi att nu sitter du där och så matar jag dig med kalciumtabletter. Det är det enda du får.
Ja.
Tror du mår bra då?
Nej, alltså jag får väl löjligt stark benstomme.
Ja, men om du ens får det innan du dör.
Nej. Det är ju sant.
Ja, så att det här med att kalka, det för det första så behövs det väldigt, väldigt sällan. Det är inte befogat ur växtsynpunkt, alltså ur näringssynpunkt eller någonting sånt. För att växterna har vad de behöver i de allra flesta fall. Utan det man istället kan skapa, det är ju om jag nu proppar munnen full på dig med dina tabletter nu då, så att du inte kan äta någonting annat, även om det står ett berg av nyttig mat någon annanstans, så kan du inte få in det för du har munnen full av dina tabletter.
Får väl svälja ner skiten då?
Ja, men det kan du inte, för jag stoppar bara in nya och får kalk. Man skapar helt enkelt en obalans i jorden som kan vara en väldig nackdel. Alltså det blockerar. Din mun är full av dina tabletter, du kan inte ta in någonting annat.
Nej.
Lite så kan du tänka dig så i jorden också. Att öser du på kalk så kan du skapa en...
Men hur vet jag då, Annika? Hur vet jag om det är dags att peta ner kalk? Om jag vill ha kalk i jorden.
Men varför vill du det?
Ja, men om jag behöver det.
Ja, men hur vet du det?
Ja, men hur vet jag att det inte är så då?
Därför att du får lita på dem som håller på med sånt här. Det gör jag. Mm. Jag har aldrig mätt kalkvärdet i min jord.
Kanske borde göra det.
Nej, det för det växer väldigt bra. Där jag åtgärdar strukturen på jorden med humus, apropå förra avsnittet, så bara blir det bättre och bättre och bättre och bättre. Kalk finns redan i den mängden som de flesta växter behöver. Så att obefogat att kalka varje år, ofta är obefogat att kalka överhuvudtaget. Vi kan väl slå hål på den myten. Sen finns det alltid undantag. Men jag har aldrig rekommenderat någon att ta ett prov på, har du kalkbrist i jorden? Det tror jag du har. Så väldigt, väldigt om ens någon har det bekymmer.
Men nu lägger vi den myten åt sidan nu.
Men
tänk att nu ska vi gå ut och kissa i rabatterna lite grann och gå och skvätta lite grann. Och det sägs ju det här så kallade guldvattnet då, som är vatten utblandat med urin. Det gör att växter luktar kiss. Har jag hört sägas. Kan väl göra.
Det, alltså, om man nu tänker att man går in i en hundrastgård eller något sånt där, så kanske det luktar lite pinkigt där för att där är så många som kissar där eller så. Men nej, alltså jag tänker så här kring det här med guldvatten, för det är ett bra näringsämne. Alltså vår egen urin är ren. Det är liksom inte för en del är det ju skillnad av någon anledning på djurkiss och bajs. Det är helt okej att hälla ut överallt.
Men vårt eget urin?
Vårt eget, nej, det är inte okej. Och det är ju till och med så att man inte får lov. Alltså man måste tömma sitt enskilda avlopp och kommunen tar hand om det du spolar ut i din toalett och så. Så där finns ju massor med regler kring det. Men guld eller kiss då, utspett med, låt oss säga 10 delar vatten, och du vattnar ut det mellan raderna någonstans i din köksträdgård eller bland dina tagetes eller bland dina buskar när de växer på och du tycker att de behöver lite mer. För det är ett bra näringstillskott som är väldigt snabbt. Jag brukar ju prata om saker som växterna kan äta med detsamma och som är långsiktiga.
Det kan de ta åt sig direkt.
Det kan de ta åt sig. Och det gör liksom nytta där istället för att någon kommer och hämtar dig i tankbil och kör iväg där.
Men doftämnena i urinet.
Ja, och då är det så. Det är en färskvara. Nu kissar du i din potta, säger vi.
Blandar du ut en liten dunk med vatten.
Och så blandar du ut det i en dunk med vatten samma dag och sen så häller du det någonstans. När man har det som en liten rutin, för det finns det ju en del som har, så är det inte så att det luktar kiss i trädgården. Man kan ju låta bli att hälla det på morötterna när man ska skörda dem. Varför skulle man inte låta bli det? Men att hälla det någon annanstans, så är jag helt övertygad om att det kommer inte att lukta kiss någonstans. Men däremot om du sparar det 3 veckor ut i solen i ett utedass, alltså det luktar inte så gott.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men en annan sak jag har hört talas om, alltså som jag, det här är princip, det är vetenskapligt belagt. Mm-hmm. Allt, princip allt går att odla i växthus.
Ja.
Så är det.
Ja. Och där skulle jag ju också ställa frågan om någon sa det. Varför skulle du vilja odla allt i växthus?
Bara för att jag vill.
Bara för att det går.
Ja.
Hur gör du då med sådana växter som är vindpollinerade?
Alltså, de får väl inte vara med där, tänker
jag.
Nej,
men då går ju inte allt att odla där.
Nej. Man kan väl låta det förgro någonstans ute med vindpollinering och sen flyttar du in dem i ditt växthus. Så.
Ja, fast det här med vindpollinering, det är ju det här. Nu tar vi det här med blommor och bin igen, du vet.
Ja.
När det ska bli barn.
Ja.
Då måste de här växterna, då har det liksom ägg och sperm, jag tar vi för enkelhetens skull då. Så låter det som människor.
Nu kommer barnmorskan i det fram igen.
Då är det ju någon som går där och bär på ägget, säger ja. Någon som är spermie. Ja. Då ska de ju mötas. Ja. Om du nu har dina växter ute, eller i växthuset, ja. Och det mötet är beroende på att det blåser mycket på dem.
Men jag vet att du sätter upp en fläkt in i växthuset. Så...
Ja, men då är ju frågan, varför ska du odla just det i växthus? Skit i vissa växter. Det är likadant att vissa växter mår ju bättre av att vara i det som är normal temperatur utomhus.
Så, säger en del.
Ja, så självklart, om du nu sätter upp fläkter och reglerar och kanske sätter in AC i ditt växthus för att hålla tempen nere och så. Ja, men då är ju svaret, ja, du kan odla allting i växthus. Mm. Men varför?
Bara för att jag kan. Du ska inte vara dum. Men svaret, alltså, ja, allt går, men varför är mera svaret på den frågan?
Ja. Så att, till exempel majs då. Ja. För då är det ju en del som har sett det på, jag vet inte vilka filmer, men på tv säger vi, så odlar man majs i varmare länder. Det går ju att odla majs, sockermajs i Sverige också. Mm. Men om du nu hade odlat majs i växthuset så hade du inte fått någon majs. För att det blir inte tillräckligt mycket drag för att det här ska korspineras. Och då blir det liksom ingen majs. Så vissa saker måste vara ut. Så ställa i frågan först, är det här en bra idé att odla just det här i växthus?
Det är en myt att en dyr jord är bättre än den för 400.
Mm.
Än den 400. Just. Det är en myt att en dyr jord är bättre än den där du köper 4 säckar jord för en hundring.
Mm. Ja. Ja.
Är det ju skillnad på jord och jord när du går till den lokala plantshoppen och köper Annika Schelin?
Mm, är det.
Är det?
Det är stor skillnad på dyr jord och billig jord många gånger. Inte alltid. Prislappen har ofta en...
Finns en korrelation där liksom?
Ja, det finns det. Men det är ju inte alltid... Alltså, om man säger nu, apropå förra frågan då, allt går att odla i växthus, ja. Så är det ju så, det har jag ju sagt någon gång tidigare, allt går att odla i sand.
Ja.
Och det är ju för att du kan tillföra allt det där extra. Vi hade AC i växthuset och vi hade fläktar. Och
vad teoretiskt vi hade. Sett så kan du göra det.
Ja. Men då behöver du ju tillföra det som saknas. Det köper du dig lite ifrån när du kanske köper en dyrare jord med en bättre struktur med en långtidsverkande gödning, om det är det du behöver. Så att det 4 för 100 kan vara bra till vissa saker om du då ser till så att du tillför det som behövs, som inte finns i den jorden. Så där är ju svaret lite att du kan bli väldigt lurad och du kan också...
Okej, det köper vi.
Ja.
Nu ska vi ta och odla potatis. Och jag har faktiskt hört av väldigt säkra källor att potatisodling funkar utmärkt utan vad vi brukar kalla för växelbruk.
Mm. Det tycker jag är dumt.
Titta på mig. Varför tittar du?
Ja, nu tittar jag med det onda ögat igen. Ja. Du ska, alltså... Då ställer jag ju frågan igen, varför skulle du göra det då? Om du nu, låt oss säga nu att nu är försvaret att ja, men jag har så pytteliten trädgård så att jag kan inte växa.
Jag är bekväm av mig.
Ja, nej men tänk dig. Nu har du inte plats för 4 pallkragar, säger vi. Och så, du har bara 1 pallkrage och där vill du odla potatis. Och så säger du att nej, men växelbruk, det behövs inte. Det säger man nog bara så länge tills man får in en sån här sjuka som man sen får bo tillsammans med i 30 år och inte alls kan odla någon potatis. Det är ju förbannat. Oj.
Tråkigt, ja.
Väldigt tråkigt. Ja. Så att det är väl bättre att tänka sig då att det finns en anledning till att vi använder oss av växelbruk som faktiskt är bra. Det är ju ingen myt.
Så på att vi har de här 4 pallkragarna som flyttar du runt mellan... Du har 4 olika ställen att odla på.
Ja. Och har du nu så pytteliten trädgård så att du faktiskt inte får plats med 4 pallkragar eller att du vill ha mer potatis, då hade jag valt att odla det i hink.
Just det, det har vi pratat för om
då,
tidigare.
Ja, för då kan du ju skörda din potatis, säger vi. Och jorden som du nu har i din hink, den använder, alltså den återanvänder du ju och kanske gödslar upp eller så. Du slänger inte den på tippen.
Så
för
är
den
det.
Är inte farlig för andra växter som inte är liksom släktingar till Nej. Potatisen då. Utan då kan du ju använda den någon annanstans. Kanske använda den som... mulch eller som humus rent allmänt i någon rabatt eller så om du har det. Så är motivet att du har för litet, odla då hellre hink och så väck med den jorden till någon annan behövande.
Så enkelt är det, hörrni.
Så enkelt skulle det kunna vara.
Men nu har vi ändå slagit koll på några myter så här på 1 april och jag tänker att det är dags att lära oss lite mer om grönsakslandet och vi tar oss ut i grönsakslandet och frågan är vad jag ska göra nu i mitt grönsaksland, mitt begynnande grönsaksland eller i köksträdgården just nu, Annika?
Jag tänkte så här att det är ju dags för en hel del att så. Och där kan man ju titta på fröpåsar och sådär. Men det här med att utveckla sitt grönsaksland till att bli någonting mer. För jag är ju full gång med sådder. Ja, och då direkt så jag, alltså fröna direkt på platsen i köksträdgården för vissa saker. Mm. Och för andra saker så är det ju sådd i kruka, antingen utomhus eller i utrummet eller i köket med växtbysen. Och där får man ju en ledning av vad som står på paketen då. Men så har jag en liten... extra ambition. Jag behöver ju också lära mig nya saker, självklart. Jag tycker det är roligt. Då ska jag försöka förlänga min odlingssäsong nu för att få grönsaker under en längre period än vad jag har lyckats med tidigare. Och då måste jag säga att bokrea. Gå in och titta där om det finns kvar. Lena Israelsson, det är en rejäl författare. Ordning och reda. Boken heter Odla året om och det var den som inspirerade mig till att ja, men det här är en utmaning, det vill jag göra mer av. Den är späckad med fakta, ordning och reda, alltså lätt att förstå vad är det jag ska göra och så. Den rekommenderar jag.
Lena Israelsson.
Odla året om. Ett jättebra redskap. Då finns där också ett sätt att tänka. För det är ju det här med att nu går du och handlar dina fröpåsar och sen så läser du på dem och så står det att de ska sås vid en viss tidpunkt och så sår du hela den påsen där och så får du alldeles för mycket utav den och så är skördetiden kanske kort. Istället kanske du ska sprida ut dina sådder, dela upp sådden utav sockerärtor på 3-4 tillfällen istället och förlänga skördetiden där. Det är ett sätt att ta till sig att få det till att räcka längre. Plus att få det till att räcka även i höst. Och i den här boken då så finns det tips om hur man ska tänka kring det. Och där har jag väldigt mycket att lära, måste jag säga. Så med utvecklingstider för beroende på hur lång tid en växt tar på sig. Tänk dig, den här utvecklingstiden, det är alltså från du ploppar fröet i jorden och tills liksom skördetiden
börjar. Du har en färdig produkt liksom så.
Så är det en utvecklingstid. Den är väldigt olika och det kan man utnyttja självklart. Och då är det så att om du vill ha skörd längre på säsongen, då kanske du ska förskjuta tiden när du sår. Men då är det ju vissa växter som kräver mer värme och så senare på säsongen och som har långa utvecklingsperioder och så. Och det är där man behöver lära sig mer. Sen också hur lång skördeperioden är för en del växter, apropå sockerärten då. Om man inte skördar den när den är lite platt och så är den ju inte så god. Och den perioden är ju ganska kort och därför kan man se det i omgångar. Sen finns det någonting som man kallar för höstfaktor. Så beroende på var ni nu bor i landet så har det en betydelse för när man ska så sent för att få en skör längre ut på året. Och där tror jag att jag har massor att lära mig. Och det kommer jag förhoppningsvis att kunna berätta lite om mer eller mindre lyckade experiment.
Så att det här året blir lite att gå i tema. Du kan ta något fokus varje år i din egna trädgård.
Ja, det blir åt köksträdgården, ja.
Och det blir lite mer experimentera lite grann med de här.
Ja, och se. Sen beror det ju på hur man odlar också. Det blir ju mer och mer poppis att köpa enklare odlingstunnlar och så och odla i. Det finns ju till och med odlingstunnlar som man kan sätta på pallkragarna. Det förändrar ju miljön där du kan odla avsevärt, både nu på våren, alltså när du kan sätta igång, men även på hösten, hur mycket du kan förlänga just för att du får det lite, lite varmare där inne, mer vindskyddat och så. Så att,
spännande, det ska bli mycket spännande att följa din resa här nu.
Ja, men jag hoppas, alltså, jag hoppas verkligen att jag liksom kan förmedla liksom, men det här var ju jättebra, det här gjorde jag så enkelt, så vi får få se. Det blir ingen tävling, så jag tänker inte utmana dig och säga att nu ska vi göra det här eller så.
Vi brukar bli bekant med någon ny växt varje avsnitt, och den här veckan, vad tänker vi att vi ska bli lite tjenis med idag?
Jo, ett litet frö faktiskt. Vi blir med solros. Något så enkelt som en solros. Alltså det känner ju, alla känner ju nästan till det. Alltså växten heter ju på vetenskapligt språk då Helianthus annus. Och då blir det lite intressant det här med namnen då. Annus år, det hör man nästan, Helios sol.
Sol, precis.
Och då är det inte, man brukar slarvigt säga på latin, men det är det inte. Alltså det är grekiska ord och så, utan mer vetenskapliga namn då. Så att det är alltså en solblomma. Det. Och då tycker kanske en del att gult kan man inte ha eller så. Har man nu inte någon annanstans, men man har en köksträdgård. Jag hade väldigt mycket solrosor förra året i köksträdgården. Den växer på de flesta jordar. Den är enkel att så. Man kan så den i små krukor för att sen plantera ut den. Soliga lägen går lite halvskugga också, men bäst i solen. Och de stora glädjeämnena med den då, det är ju att det mest sagolikt charmiga med den växten tycker jag är när, alltså när man har stora solrosor som du vet, med de här diskarna där fröna sitter, att de vänder ju hela ansiktet mot solen över dagen. Så de börjar titta åt ett håll och så under dagen
så vänder de på sig.
Ja, de rör på sig. Och det tycker jag är så, liksom, det är så gulligt.
Det ska man egentligen så här, filmat med sån här långsamt, tagit en bild liksom i stöten och bara sett hur den här
Så när du går omkring i trädgården så kan den titta på dig, för då går väldigt sakta.
Den spanar lite på mig.
Ja. Och så finns det då alla möjliga varianter. Det jag gärna köper och sätter, det är ju de som har stora sådana här frödiskar. För att då lämnar jag kvar dem på hösten till fåglar. Och det är väldigt populärt, fåglarna. Och sen så finns det höga solrosor, alltså där, om man ska tävla med någon för att få höjd. Det finns låga solrosor som du skulle kunna ha i en balkonglåda på din balkong eller en kruka eller någonting sånt. Så det finns mycket att välja på. Det finns de som liksom går upp i...
Hur många sorter solrosor finns där?
Alltså det vet jag faktiskt inte, men om man tittar i frödkatalog så hittar man ju lätt här i Sverige typ 10-20 olika varianter på solros. Men hur mycket det finns över världen, det kan jag inte svara dig på. Men hur som helst så är det en växt som kan vara lite var som helst. Men har man ingen annan plats så i köksträdgården skulle man mycket väl kunna ha dem. Och vet du en sak till, apropå vad vi pratade om, jord och upp och ner ifrån upp och så förra gången. Det är att även om du har en lite tyngre jord, nu plötsligt är det en fördel att odla just den här växten. För då har den djupa rötter som luckrar. Den kan liksom köra ner sig även i en sån jord. Och hjälpa dig på traven genom att luckra jorden. Så då har du en pluspoäng till med den här solrosen. Så fler solrosor i trädgårdarna, så kan vi bli glada åt dem.
Monets fantastiska trädgårdar med sina otroliga solrosor. Där har jag varit och kollat på gigantiska solrosor.
Ja.
Otrolig upplevelse. Och där fanns hur många sorter som helst.
Ja, Ja, det finns det. Alltså, små och stora, och de mesta går ju i gul, orange, brunt, alltså åt det hållet. Ja, så gillar man inte det så är det ju bara att beklaga. Men det, där är ju en stor mångfald. Som snittblomma går nu alldeles utmärkt. Kanske inte de som är 2 meter höga, kan man inte ta in till snitt. Men de som delar sig nerifrån och får många små blommor och så. Alltså, hur söta som helst.
Nästa avsnitt så är det för tidigt eller kanske för sent.
Ja.
Hur tänker du där?
Det finns många saker som... Frågorna återkommer hela tiden från kunder. Är det för tidigt? Är det för sent? Och det är det väldigt sällan. Så jag tänkte att sånt som man ofta tänker tid, liksom, när är det dags att ta ut vissa växter? När är det dags att sätta vissa lökar? När är det dags att plantera om och flytta? Alltså sånt som har, liksom, är det för tidigt eller är det för sent? Ja, och då finns det liksom ett spann för en del saker. Så vi pratar lite tid, tänkte jag.
Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Och du som lyssnar, har du frågor till oss? Vi försöker besvara så fort vi kan. Ni kan ställa dem via Facebook eller vår Instagram. Så hörs vi i Trädgårdstäppan, för tidigt eller för sent, om ett par veckor.
Trädgårdssnack.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Biltema.